1989, maj månad.
Att skicka svåra ungdomsbrottslingar till Västindien, det vill man göra i Stockholm för att få in värstingarna, som de kallas, på rätt spår. Göte Olsson har arbetat länge med ungdomar i Stockholm och han tycker inte om Västindienresan.
Nej, jag skulle inte segla till Västindien. Jag skulle göra som Eriksson i Rikspolisstyrelsen sa, eller Stockholms polischef eller vad han nu är för någonting. Jag skulle öppna Mariefreds, slänga ut de äldre tjuvarna där och så skulle öppna ungdomsfängelset där. För korttidsplacering av sådana här killar och sätta dem på någon vecka eller någon månad i början med. Varje gång de gjorde ett brott, första brott de gjorde, så skulle de få exempelvis en 14 dagar där nere.
Man har ju också sagt att de behöver få kärlek. Är det kärleksbrist de lider av?
Ja, om det gäller invandrarbarn, som det gäller ett par stycken här i det här fallet, så anser jag att det är skitprat. Rent skitprat. Därför att det finns inte någon svensk familj som är så rädd om sina barn och ger dem mer kärlek än vad invandrarna gör.
Vad är det då som gör att det går snett för dem?
De kommer från ett land där det är hårda tyglar och strama tyglar, där man åker fast för det minsta lilla sak, sno en cykel innebär rena katastrofen, till ett land där man kan sno 400 bilar och bara polisen frågar, vad heter du lilla vän? Och så säger socialsekreteraren, så får man väl inte lov att göra. Nej, säger grabben, men då snor jag väl en till, för det händer ju ingenting.
Gör det Göte Olsson som arbetar med ungdomsbrottslingar, reporter Gunilla Myrberg.
Den 30 maj 1989.
Den 42-årige man som nu åtalats för mordet på Olof Palme har för första gången hörts i en intervju. Det var TV2s rapport som igår spelade upp utsnitt ur ett förhör där 42-åringen bland annat fick frågan om han är mördaren.
Det är alldeles fel.
Det är alldeles fel.
Det är alldeles fel.
Jag vill alltså upphålla
mig. Vad har jag för motiv att mörda Palme? Tala om det för mig. Tala om det här. Eller gör det nu i liv. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om det. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv. Och jag har inte mördat Palme.
Förhörsledaren frågar sedan om när mannen egentligen lämnade spelklubben Oxen. Och om han inte ljuger när han hävdar att han somnat på pendeltåget på vägen hem.
Det är inte så. Han måste blanda ihop några andra kvällar. I så fall.
Har han fel?
Han har fel. Jag åkte med tumme i pendeltåget in och åkte samma väg tillbaka. Alltså. Det är ju en evig olycka att jag var där i den där förbannade kvällen. Jag kan jag ha kommit kvällen före eller kvällen efteråt för.
Är det inte som så att du hittar på det med att du somnar på tåget? Är det riktigt?
Jag har inte avslutats. Jag tycker att det är ovanligt. Jag har inte mördat.
Förhöret fortsätter. Jag frågar dig, är du alldeles säker på att du somnade på tåget
yes.
Den här kvällen?
Sure baby, yes.
42-åringen som åtalats för mordet på Olof Palme i polisförhör i mars i år.
Tidig söndag morgon den 4 juni 1989.
Klockan är nu 9.
Här är Ekot med en sammanfattning av nattens och morgonens nyheter. I morse avled Irans religiösa ledare Ayatollah Khomeini. Här är vår Mellanöstern-korrespondent Titti Nylander.
Ayatollah Khomeinis död kungjordes tidigare nu på söndagsmorgonen genom hans son Ahmed som stod honom närmast. Uppgifterna från Teheran är ännu knapphändiga. Man säger att Khomeinis kropp har tvättats och skrudats enligt islamisk rit. Teheranradion har ställt in alla program och sänder bara läsning ur Koranen och 40 dagar av landssorg har proklamerats i Iran. Ayatollah Khomeini dog på lördagskvällen och redan tidigare under gårdagen anades att slutet var nära. Då meddelade iranska myndigheter att komplikationer hade tillstött i ledarens tillstånd. Tidigare hade rapporter kommit att han hade återhämtat sig efter den operation för inre blödningar som han gick igenom för 2 veckor sedan. Khomeini blev 88 år och hans hälsa var under de sista åren vacklande, vilket gav upphov till återkommande rykten om hans förestående död. Det senaste året har maktkampen i Iran skärpts inför tiden efter Khomeini, Men det är först nu som vi kommer att få en uppfattning om hur de inre striderna i toppskikten har utfallit. Ayatollah Khomeini hade en helt unik ställning i Iran. Och hur än den kommande ledningen ser ut kan ingen axla just hans roll som oomtvistad andlig ledare.
Rapporterade Titti Nylander. Irans största oppositionsgrupp, Mojaheddin Khalk, med säte i Bagdad, säger att Khomeinis död betyder slutet för Khomeini-epoken. Mojaheddin Khalks ledare Massoud Rajavi, som också leder den iranska befrielsearmén, har sagt sig vara beredd att störta regimen i Iran och införa demokrati där. Khalk uppges ha tiotusentals soldater ut med den iran-irakiska gränsen.
Och vi fortsätter söndag morgon den 4 juni 1989.
I Kina ökar blodsutgjutelsen efter att trupper sent igår kväll trängt in på Himmelska fridens torg i Peking. Vår utsände Staffan Sonning i Peking har just lämnat den här rapporten.
Peking är idag en invaderad stad. Tiotusentals soldater har intagit centrum. Runt omkring Himmelska fridens torg står stridsvagnar och pansarfordon och tungt beväpnade soldater. Och dödandet fortsätter. Med jämna mellanrum har nu på morgonen hörts skottsalvor från torget. Vid 10-tiden idag på söndagsförmiddagen så sköts 40 människor ihjäl när de försökte närma sig torget. Uppgifterna om hur många som dödats går isär. Och frågan är om vi någonsin får reda på sanningen. Det är i alla fall helt klart att flera hundra människor har skjutits ihjäl eller krossats under de framryckande pansarvagnarna när torget stormade sin natt. För några timmar sedan åkte jag en av de stora infartsvägarna in till centrum. Jag kom österifrån. Och på en sträcka av 5 kilometer räknade jag till 80 trupptransportbilar. Det är förstärkningar som står och väntar på order. Unga soldater med rakade huvuden halvligger på flaken. Några sitter i skuggan bland träden och röker. På många ställen står grupper av människor runt soldaterna och pratar om vad som händer. När vi närmar oss centrum så får vi kryssa fram mellan skeletten av brända militärlastbilar. En del brinner fortfarande, andra är bara stålskelett med kallnad aska. Ögonvittnen jag talar med beskriver attacken i natt som en brutal slakt. Obeväpnade demonstranter mejas ner med automatvapen. Många sköts i ryggen när de försökte fly. Andra hann inte kasta sig ur vägen för stridsvagnarna. Ett ögonvittne berättar om en ung man som låg på Shang'an, den stora huvudgatan, med huvudet krossat av ett stridsvagnsband. Och ännu är det inte över. Stora människomassor drar in mot centrum och mot de väntande nervösa soldaterna. Staffan Sonning i Peking.
Sveriges utrikesminister Sten Andersson säger om händelserna i Peking att de är utomordentligt tragiska och att användningen av militärt våld måste fördömas. Enligt Sten Andersson innebär det, nu, det som nu sker ett stort avbräck för en tidigare lovande utveckling i Kina.
Kina, den 6 juni 1989.
Vi börjar i Kina, där uppgifterna om stridigheterna mellan förband inom den kinesiska armén nu börjar ta allt fastare form, berättar vår utsände i Peking.
Två av Hongkongs mest Kina-lojala tidningar säger idag att det har förekommit strider mellan olika arméförband i Peking. Det ska vara den hårdföra och regeringslojala 27:e divisionen som har utkämpat artilleridueller med den 38:e divisionen som har sagt stödja reformvännerna i Kina. Konflikten inom militären ska ha brutit ut i öppen strid sedan soldater ur den 38:e divisionen vägrat att delta i massaken på civila i centrala Peking. De här tidningarna är mycket väl informerade och uppgifterna stämmer väl med gårdagskvällens och nattens rapporter om tung skottväxling söder och väster om stan. Men där jag sitter, 3 kilometer öster om Himmelska fridens torg, har natten trots allt varit ganska lugn. Enstaka skottsalvor från automatkarbiner har hörts på avstånd, ett par gånger smällarna från tyngre vapen. Men stridsvagnarna i korsningen mellan Shang'an-avenyn och ringvägen ungefär 100 meter från där jag sitter står fortfarande grupperade för försvar. När jag sist var ute och tittade så var det 9 stycken som stod i 3 rader med kanonerna riktade mot öster. 4 andra täckte ringväg 2 som korsar Shang'an-avenyn här utanför. Vi vet också att civilbefolkningens protester mot terrorn i Kina sprider sig. Vi har just talat med ögonvittnen i Shanghai som berättar att staden är lamslagen nu på morgonen. Det finns ingen fordonstrafik på gatorna och längs gatorna står bussar parkerade färdiga att köras ut som vägspärrar. Situationen är alltså ganska lik den i Peking för några dagar sedan innan militären kom in. Igår tog en ambassad beslut om att börja evakuera. Och idag kommer minst en till att evakuera kvinnor och barn i ett chartrat plan. Staffan Sonning i Peking.
Hongkong-tidningen Ming Piao rapporterar idag att Kinas premiärminister Li Peng sköts ner av en polisman i Peking i söndags. Li uppges dock ha överlevt mordförsöket som skulle ha ägt rum i folkets stora sal då en ung polisman sköt 4 skott mot Li. Polismannen dödades omedelbart efter mordförsöket. FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar beklagar utvecklingen i Kina och det våld som man tagit till i Peking. Och det är mycket ovanligt att FNs generalsekreterare kommenterar inrikeshändelser, särskilt i stater som är permanenta medlemmar av säkerhetsrådet. Och Kinas ambassadör i Sverige, Teng Long Bin, kallades igår upp på utrikesdepartementet för att ta emot den svenska regeringens fördömande av det militära våldet mot studenterna. Ambassadör Teng reagerade dock mycket skarpt och påpekade att det som händer i Kina är en intern kinesisk angelägenhet som Sverige inte ska lägga sig i.
Samtidigt har i USA president Bush för en stund sedan meddelat hur USA protesterar mot blodbadet i Peking. Lasse Bengtsson.
President George Bush framträdde alldeles nyss vid en snabbinkallad presskonferens i Vita huset och meddelade att USA ställer in all vapenexport till Kina. Vidare all försäljning, som det här kallas, från regering till regering. Det kan röra sig om subventionerat vete till exempel. Dessutom ska alla besök mellan USAs och Kinas militär ställas in, och som en fjärde punkt sa Bush att USA ska göra det lättare för kinesiska studenter som vill stanna i USA att få göra det. Det här är alltså framförallt en markering mot den, som det verkar, allt mer splittrade militären i Kina. De diplomatiska förbindelserna avbryts inte ännu. Vapenförsäljningen från USA till Kina har ökat kraftigt de senaste åren, senast med en 4 miljarders order på avancerad utrustning till stridsflygplan. President Bush har alltså tagit till snabbare åtgärder än vad många trodde och sa idag att han vädjade till den kinesiska ledningen att undvika våld. Det vore en tragedi, sa Bush, om Kina gick tillbaka till den period av förtryck och isolering som rådde före 1972. Lasse Bengtsson, New York.
Rättegången mot 42-åringen som antas ha mördat Olof Palme började idag den 5 juni 1989.
Idag inleddes alltså rättegången mot den 42-åring som misstänks för mordet på Olof Palme. Han själv bedyrade, som han tidigare gjort i polisförhören, sin oskuld.
Jag har inte mördat statsminister Olof Palme och jag har inte försökt mörda fru Lisbeth Palme. Skotten mot Palme var ett skändligt dåd som jag aldrig skulle kunna göra mig skyldig till,
förklarade 42-åringen med eftertryck. Chefsåklagare Anders Elins frågor till 42-åringen idag, den första rättegångsdagen, resulterade i samma svar som 42-åringen lämnat under de många polisförhören. Jag är oskyldig, sa han. Jag åkte in till stan för att skaffa amfetamin men blev sittande på spelklubben Oxen och drack sprit, och jag åkte sen hem med pendeltåget och kom hem strax före 12 på kvällen. Och det var först nästa morgon som jag fick reda på att Olof Palme var död, sa 42-åringen.
Ja, vid cirka 9-tiden på morgon. Genom att jag såg rubriken till min bestörtning gick jag ut till brevlådan. Och ser, alltså jag tar Dagens Nyheter i handen och ser Palme mördad. Och jag tänker, herregud, tänker jag. Går in, sätter mig vid köksbordet och blir mycket ledsen alltså.
Innan förhören med mannen höll hans försvarare, advokat Arne Liljeros, en egen sakframställning, och för första gången angrep han nu polisutredningen beträffande Lisbeth Palme. Arne Liljeros fick ju inte närvara när Lisbeth Palme pekade ut mannen vid en konfrontation. Och förhören med henne har inte tagits upp på band. Liljeros har inte fått höra frågorna till henne och han har ingen aning om hennes reaktioner vid konfrontationen.
Man kan sålunda säga att utredningen, speciellt beträffande Lisbeth Palme, har kommit i obalans. Det har förekommit avsevärda avsteg från vad som förutsättes i rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen. Det är i varje fall gängse praxis att försvararen ska få möjlighet att vara närvarande vid konfrontationer. I varje fall när det gäller allvarliga misstankar om brott. Det har förekommit avsteg, hävdar jag, som har varit anmärkningsvärda.
Advokat Arne Liljeros, det här är ju en ganska allvarlig kritik mot polisens utredning beträffande Lisbeth Palme. Advokat Claes Borgström, som för Ekot kommenterar rättegången i vår studio. Hur kommenterar du den här kritiken från advokaten?
Jag delar hans kritik. Det står så här i rättegångsbalken att försvarare får närvara vid ett sånt här förhör om det kan ske utan men för utredningen.
Vår finansminister om sjukdomsfrånvaro inom själva våren den 6 juni 1989.
Det är stor skillnad på den sjukvård man kan få i olika delar av landet. Effektiviteten i vården varierar kraftigt från landsting till landsting. Det sa finansminister Kjell-Olof Feldt när han idag talade till landets sjukhusdirektörer vid ett möte i Gävle.
Om man kartlade klinikerna bättre än idag skulle vi kunna se vilka som fungerar bra och vilka som fungerar dåligt. Och de som fungerar bra skulle kunna till och med ställa upp med konsulter för de som har problem. Men idag är möjligheten att jämföra kostnader, jämföra effektivitet starkt begränsad i Sverige. Om man frågar sjukhusadministratörer runt om i landet vad en galloperation kostar så vet de inte det.
Kjell-Olof Feldt sa att han tyckte det vore bättre om sjukhusen lät sig styras av resultatet istället för av sin budget. Och för att hjälpa till med det har regeringen nyligen skapat någonting som heter Statens beredning för utvärdering av medicinska metoder och medicinsk teknik. Finansministern vill alltså ha en mer effektiv sjukvård, men för den skull får det inte bli som i USA, där försäkringsbolagen ersätter varje sjukdom efter en särskild prislista. Och med det systemet såg finansministern följande scen framför sig.
När den änka som drabbas av blodpropp i hjärnan ännu inte tillfrisknat efter den föreskrivna ersättningstiden, då träder sjukhusets kurator in och sörjer för att finansiering ordnas genom att exempelvis kvinnans bostad försäljs. Men om kvinnan inte heller tillfrisknat när de pengarna är slut, då kommer ambulansen och hämtar för transport till kommunens fattighus.
Så vill förstås inte Kjell-Olof Feldt ha det i Sverige, men han tror att patientens fria val av sjukhus och vårdcentral skulle ge oss en bättre sjukvård i och med att sjukhusen då skulle få ersättning efter hur många patienter de behandlar. Och så tyckte finansministern att det är konstigt att frånvaron är så hög på sjukhusen.
Den ter sig paradoxal i en verksamhet som har till främsta syfte att bota sjukdom. I en undersökning i Stockholms läns landsting om igen visade för läkare 10 sjukdagar per år, sjuksköterskor 20 dagar, undersköterskor 30 dagar, sjukvårdsbiträden 40 dagar, ekonomibiträden 50 dagar och städerskor 60 dagar per år. Och den enkla slutsatsen är att om alla personalgrupper hade lika liten sjukfrånvaro som läkarna skulle i varje fall Stockholms läns landsting inte ha någon som helst brist på personal.
Men att en städerska är mer sjukskriven än en läkare, är det egentligen så konstigt, Kjell-Olof Feldt?
Nej då, det finns säkert goda förklaringar till det. Men just därför borde man väl försöka skapa då möjligheter för städerskan att ha lika liten sjukfrånvaro som läkare.
ganska märkligt. Kinesiska studenter demonstrerar i Moskva utanför kinesiska ambassaden den 7 juni 1989.
Kinesiska studenter och sovjetmedborgare tillsammans en 400-500 människor som demonstrerar utanför den kinesiska ambassaden här i Moskva. Det är den första organiserade protesten mot händelseutvecklingen i Kina. 300-400 demonstranter, men 600-700 poliser finns här och de har spärrat av den gata som ironiskt nog heter Vänskapsgatan så att den stora kinesiska ambassaden inte skadas på något sätt. Kravallstaket är uppsatta runt om den kinesiska ambassaden och som sagt långt fler poliser än demonstranter i den här första Moskva-demonstrationen i solidaritet med studenterna i Peking. Det officiella Sovjetunionen har reagerat mycket försiktigt på händelseutvecklingen i Kina. Anledningen till det är att parti- och statsrelationerna normaliserades ju bara för ett par veckor sedan efter 30 års kallt krig. Och från det officiella Sovjet så är man nu mycket rädd och försiktig för att bli anklagad för att lägga sig i interna kinesiska angelägenheter. Men de här människorna, de nöjer sig inte med mjäkiga och försiktiga uttalanden. De visar klart och tydligt att deras solidaritet finns med de kinesiska studenterna. Kjell Albin Abrahamsson utanför kinesiska ambassaden i Moskva.
Sjunde juni 1989. Lite politisk käbbel i svenska riksdagen.
I riksdagsdebatten idag blev det ett gräl mellan statsminister Ingvar Carlsson och moderatledaren Carl Bildt. Carlsson kallade Moderaterna för ett ytterlighetsparti som i fråga efter fråga ställer sig vid sidan av de övriga partierna i riksdagen. Ett exempel var Europapolitiken.
Jag tycker det är trist att moderatledaren ska förtala och svartmåla sitt eget land på detta vis. Men syftet är väl att med skrämselpropaganda försöka få gehör för Moderaternas egen politik.
Moderaternas politik sprider osäkerhet om den svenska neutralitetspolitiken, fortsatte Carlsson.
Visst kan vi också ha en debatt om säkerhetspolitikens olika delar. Men när Carl Bildt använder så alarmistiska uttryck som trovärdighetskris måste jag ställa frågan, vilka är det som ska ha betvivlat vår neutralitetspolitik? Och innebär Bildts utsagor att den allmänna bedömningen i Sverige att omvärlden respekterar vår neutralitetspolitik nu inte längre omfattas av Moderata samlingspartiet?
Också när det gäller skatter och energi så ställer sig Moderaterna vid sidan av, fortsatte Carlsson. Det är en politik som enligt statsministern skadar landet. Och moderatledaren Carl Bildt svarade:
det stora problemet är att Sverige isolerar sig i Europa och att också svensk socialdemokrati ställer sig utanför de långsiktiga möjligheterna att utöva inflytandet på det nya Europa. Det borde bekymra statsministern mera. Så försvarspolitiken kort. Statsministern ställer frågan, vem är det som inte respekterar svensk neutralitetspolitik? Det är, om uttrycket tillåts, det är en ovanligt dum fråga. Är statsministern medveten om att Sveriges territorium har kränkts så gott som varje år, vad jag vet, under hela 1980-talet av främmande militära enheter?
Statsministern.
Carl Bildt argumenterar med oerhörd emfas mot Socialdemokraterna i sitt inlägg. Men han riktar sig i realiteten mot samtliga övriga partier i de frågor som han berör.
Herr talman, politik är inte för mig eller för oss moderater något läggspel. Och var vi sen hamnar i statsministerns debattläggspel, det tror jag uppriktigt sagt saknar varje form av långsiktig betydelse.
8 juni. Påven i Sverige och Stockholm.
Påven Johannes Paulus kom till Sverige idag. Han har träffat kungaparet och statsministern och just nu är påven i Globen i Stockholm där 16 000 personer har samlats till en katolsk mässa. Här är Globen.
Återlösningsverk.
Globen som i vanliga fall genljuder av hejarop från idrottspubliken och ljudet av pucken som slår i sargen. Idag vilar Globen i ett mer dämpat ljus. Strålkastarna lyser mest upp podiet i mitten där påven Johannes Paulus den andra helt nyss klev upp. När han först visade sig steg jublet högre än vid många hockeymatch i Globen. Det finns omkring 130 000 katoliker i Sverige och omkring en tiondel av dem är här idag. De kommer från 80 olika länder och i sin predikan ska påven önska frid vara med er på 8 olika språk, däribland svenska. Påvens minsta rörelse här i Globen visas på stora tv-monitorer i taket. När hans limousin stannade utanför visades också detta i tvn och applåderna steg mot taket. Senare är det meningen att omkring 12 000 människor i publiken, samtliga närvarande katoliker, ska ta nattvarden. 140 präster och systrar ska hjälpa till med detta och räkna med att allt ska hinnas med på 12 minuter. 1000 människor som tar nattvarden per minut alltså. Vi får se hur det går. Men innan dess ska flera psalmer sjungas. Påven ska be tillsammans med alla närvarande. Arne Domneros och Bengt Hallberg ska spela. Kören ska sjunga. Just nu sjunger kören också. Tillbaka till studion.
Och så en rapport från Sovjet den 12 juni 1989.
Så till situationen i Sovjetrepubliken Uzbekistan där läget fortfarande är spänt efter förra veckans etniska sammandrabbningar när 100 människor dödades. Nu kräver de förföljda meskiturkarna att få flytta från Uzbekistan, rapporterar vår Moskva-korrespondent.
Med 7000 man från inrikestrupperna, polis och militär blev det en lugn helg i Ferganadalen där i veckan ungefär 100 människor dödades, de allra flesta meskiturkar. Enligt inofficiella uppgifter från muslimska kretsar i Moskva har 159 människor dödats i något som också officiell sovjetisk press betecknar som pogromer. 11 000 av de 15 000 meskiturkar som bor i Ferganadalen har övergivit sina hem och lever i ett stort flyktingläger där de skyddas av soldater från inrikestrupperna. I en luftbro under helgen flögs 400 barn från lägret ut ur Uzbekistan. En talesman för de förföljda meskiturkarna sa igår kväll i den sovjetiska televisionens nyhetsprogram att meskiturkarnas huvudkrav är att få flytta till den ryska rådsrepubliken. Allt vad som sker här i Uzbekistan är från början till slut aktioner av en välorganiserad maffia, sa vannen vidare. Igen den ökända uzbekiska maffian, religiösa motsättningar, stor arbetslöshet, perestrojka motståndare. Ja, buden är många om anledningarna till bråken i Ferganadalen som naturligtvis sedan en vecka tillbaka är stängd för utländska journalister. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Studenterna och folket i Kina fick inte sin demokrati. Idag har vi de första avrättningarna i demonstrationernas spår. 21 juni 1989.
Och så Kina där man nu kan konstatera att överklaganden från de dömda och vädjanden från en lång rad utländska regeringar inte hjälpte. De första dödsdomarna med anledning av de folkliga protesterna i Kina har verkställts. Staffansson.
Det är tre män i Shanghai som har avrättats, dömda för att ha deltagit i protestdemonstrationerna efter militärens attack mot demonstranterna på Himmelska fridens torg i Peking. En officiell talesman sa idag att de tre avrättades omedelbart sedan en domstol avslagit deras överklagande av dödsdomarna. Enligt vissa uppgifter avrättades männen redan igår. Det finns inga juridiska skäl att mildra domarna mot de tre brottslingarna. Fakta i målet är klara, bevisen överväldigande och straffen står i proportion till brotten, sa domstolen. De tre männen dömdes i förra veckan till döden för bland annat sabotage och upplopp. Shanghai var lamslaget av protestdemonstrationer sedan militären hade gått till attack mot demonstranterna på Himmelska fridens torg i Peking. Demonstranterna i Shanghai stoppade bland annat all trafik. Vid ett tillfälle plöjde ett tåg igenom en folkmassa och dödade flera människor. De rasande demonstranterna satte då eld på tåget. Det är bland annat för den händelsen som de tre männen nu har avrättats. Männens överklagande avslogs av domstolen i Shanghai sedan Kinas högsta domstol i ett uttalande till alla landets domstolar sagt att det krävs snabba och hårda straff mot de kontrarevolutionära upprorsmakarna. Det var ett svar på vädjanden från flera västländers ledare, däribland USAs president George Bush, om att inte verkställa dödsdomarna. Det här är så vitt vi vet de första avrättningarna som den kinesiska rättvisan har verkställt efter att demokratidemonstrationerna slogs ner av militären. Ytterligare 8 dödsdomar är kända. Det är 7 män och 1 kvinna i Peking som vad vi vet fortfarande väntar på att deras överklaganden ska behandlas av domstolen. Staffan Sonning, Hongkong.
Kina den 24 juni 1989.
Och vi börjar med Kina där utrensningarna efter de stora demokratidemonstrationerna nu har spridit sig ända upp till den högsta partitoppen. Idag kom beskedet att den reformvänliga partichefen Cao Ziyang tvingats lämna alla sina poster inom partiet. Cao blev som väntat utsedd till syndabock, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Det är inte första gången Cao Ziyang faller när de politiska vindarna kantrar i Kina. Men det blir troligen den sista. Under 60-talets kulturrevolution släpades Cao Ziyang runt på gatorna i Kanton, klädd i en narrkåpa. Men han återupprättades och har varit en av ingenjörerna bakom Kinas öppnande mot omvärlden de senaste 10 åren. Och han var den som studenterna satte sitt hopp till under demokratidemonstrationerna som fick sitt blodiga slut för 3 veckor sedan. Cao Ziyang har inte synts offentligt sedan den 19 maj då han med tårar i ögonen misslyckades med att få studenterna att avbryta sin demonstration på Himmelska fridens torg. Dagen därpå klev premiärminister Li Peng fram som ledare för den hårda linjen. Han förklarade undantagstillstånd i Peking och 2 veckor senare rullade stridsvagnarna in på Himmelska fridens torg. Idag mister Cao Ziyang formellt alla sina poster inom partiet. Han anklagas för allvarliga misstag, för att ha understött oroligheterna och för att ha splittrat partiet när både partiets och statens framtid hotades. Efter massakern kring Himmelska fridens torg har en mördande effektiv propagandamaskin hamrat in partiets budskap. Det var ett kontrarevolutionärt uppror som pågick och soldaterna sköt i självförsvar. Men nu är ordningen återställd. Upprorsmakarna grips i tusental och många är redan avrättade. Hur många som tror på partiets version är svårt att säga. Men folk är i alla fall skrämda till tystnad. Ingen vågar längre tala med västerlänningar. Och nu är ordningen alltså återställd inom partiledningen också. Syndabocken är utsedd. Ny partiledare efter Cao Ziyang blir den ganska okände Jiang Zemin. Han är lokal partiledare och före detta borgmästare i Shanghai. Med en hård och kompromisslös politik lyckades han kväsa demonstrationerna i Shanghai utan undantagstillstånd och utan hjälp av folkets befrielsearmé. Den nya partiledaren Jiang är ekonomiskt intresserad. Han är utbildad i Sovjetunionen på 50-talet och hans första nationella post var inom utrikeshandeln. Utnämningen av honom kan därför ses som ännu en markering i Kinas desperata försök att visa att allt är som förut och att öppningen mot omvärlden står kvar. Den ekonomiska liberalisering som den nu sparkade Cao Ziyang har lett ska fortsätta. Det är den politiska liberaliseringen som nu har slagit stopp och back. Staffan Sonning, Hongkong.
Det franska modehuset Yves Saint Laurent ska lämna Kina i protest mot att studenter och arbetare som demonstrerat för demokrati avrättats. Vi vill inte ha med blodbestänkta pengar att göra, säger företaget. Även modeskaparen Pierre Cardin har tills vidare stängt sin Peking-restaurang Maxims.
Den 2 juli 1989, Hongkong.
Och nu går vi vidare till Hongkong, för där landade idag den brittiske utrikesministern Geoffrey Howe. Och han möttes av tiotusentals demonstranter. Ekots Staffan Sonning var där.
Hong Kong people are very worried about their future. And the British government is giving us up. It is just like putting us to those tanks which attacked Chinese people in Beijing.
Britterna överger oss. Det känns som att bli knuffad mot de kinesiska stridsvagnarna, säger en av demonstranterna utanför Hongkongs flygplats. Känslorna är så upprörda här i Hongkong. Nästan 3,5 miljoner Hongkong-kineser har brittiska pass, men ingen rätt att bosätta sig i England. Och efter den kinesiska militärens attack mot demonstranterna på Himmelska fridens torg så litar människorna här inte längre på att allt ska bli som vanligt när Kina tar över Hongkong från England om 8 år. Vi vill bo i Hongkong, men vi måste ha en försäkring, sa demonstranterna idag. Den brittiske utrikesministern varnade idag i ett kort uttalande för följderna om de antibrittiska känslorna skulle bli för starka. Vi måste arbeta tillsammans för Hongkongs framtid efter 1997, sa han. Och demonstranterna fick inte lämna över namninsamlingen med 600 000 namn. En brittisk parlamentskommitté slog i fredags fast att Storbritannien inte kan ta emot över 3 miljoner immigranter. Och det är ett uttalande som väckt stor uppmärksamhet och vrede i Hongkong.
It's not a matter of numbers. It's a matter of responsibility and obligation.
Det handlar inte om siffror. Det är en fråga om ansvar och skyldigheter. En röst från demonstrationerna mot den brittiska utrikesministern idag. Staffan Sonning, Hongkong.
Den 3 juli 1989, förre sovjetiske utrikesministern Gromyko död.
Han kom så småningom att kallas Mr. Njet. Det anspelade på en ofta omedgörlig inställning under det kalla krigets tid då Sovjetunionen gjorde flitigt bruk av sin vetorätt i FNs säkerhetsråd. Men Gromyko uppskattades också av sina motparter i väst för sin diplomatiska skicklighet. Med sitt pokeransikte framstod han som urtypen för en klassisk diplomat, lojal mot sitt land. Lojalitet var hela tiden Andrei Gromykos kännemärke, vilka herrar han än tjänade under sin långa karriär, Stalin, Khrushchev, Brezhnev eller Gorbachev. Han fick bittert sona för den lojaliteten. Den utrikespolitiska stil som Gromyko stått för desavouerades öppet av hans efterträdare, Edvard Shevardnadze. Under de sista åren av sin aktiva bana fick Gromyko personligen erfara den väldiga omvandling som inleddes av Mikhail Gorbachev. Det var Gromyko som föreslog Gorbachev till partichefsposten, men snart fick han själv se sig överspelad av den nya politiken. Gromyko kom att räknas till de konservativa i sovjetledningen, till de som bromsade perestrojka. Hans slutpost som statsöverhuvud var bara ett symboliskt hedersuppdrag, ett tack för lång och trogen tjänst. När han nu i en ålder av nära 80 år har avlidit går en hel epok i graven.
Den 11 juli 1989, USA:s president George Bush i Polen.
Och först till Polen där flera tusen personer hyllade president George Bush när han tillsammans med solidaritetsledaren Lech Wałęsa talade vid monumentet över de ihjälskjutna arbetarna i hamnstaden Gdansk. I ett mycket känsloladdat tal sa den amerikanska presidenten att polackerna nu har alla möjligheter att själva skapa ett fritt och självständigt Polen.
Your time has come. It is Poland's time of possibilities. It's time of responsibilities. It is Poland's time of destiny.
Vi ser nu början till ett helt och enat Europa, sa president George Bush när han idag talade till tiotusentals människor i Solidaritets hemstad Gdansk. Tillsammans med Lech Wałęsa, Barbara Bush och Danuta Wałęsa kom han till monumentet över de 1970 stupade varvsarbetarna. Detta monument är för Polen vad frihetsgudinnan är för Amerika, sa president Bush. Också Lech Wałęsa talade om Europa, Polen i ett fritt Europa, en väg som kan beträdas enbart med Amerikas hjälp, sa Wałęsa. Människor hade väntat i timmar. Många gick direkt från Olivia-katedralen dit presidenten kom direkt från flygplatsen. Som de här kvinnorna, som liksom snart sagt alla här i Gdansk, ser Bush som en varm vän av Lech Wałęsa och solidaritet. Bush är vårt stöd i kampen mot kommunismen, sa de.
No, bardzo dobrze, nam pomoże walczyć z komunizmem i bardzo wydaje nam się, że poprawi się sytuacja u nas.
George Bush fick här i Gdansk ett mycket mer överväldigande mottagande än i Warszawa. Här i Gdansk står detta statsbesöks symboliska betydelse mycket klar. Ingen tycks ens fundera över det paradoxala i att en republikansk president från Amerika ses som fackföreningen Solidaritets verkliga supporter. Just nu tycks vem eller vad det vara må som står direkt motsatt till den vittrande kommunistiska systemet välkomnas. Ann-Marie Boström, Gdansk.
Inför president Bushs besök i Ungern har de ungerska ledarna beslutat ompröva livstidsdomen mot kardinal Josef Mindszenty från 1949. Behandlingen av honom har varit det främsta hindret för normala förbindelser mellan USA och Ungern. Mindszenty, som var landets främste katolske ledare, dömdes för högförräderi. Efter frigivning 1956 flydde han till USAs ambassad vid den sovjetiska inmarschen senare samma år. Han vistades där i 15 år, så avled han 1975.
Den 17 juli 1989.
Sovjetunionens ambassad i Oslo fick igår kväll skarp kritik från den norska regeringen. Sovjetunionen har ännu en gång underlåtit att meddela Norge vid en olycka med en atomdriven ubåt.
Igår kväll kallades alltså Sovjets ambassadör Alexander Teterin till norska UD. Han informerade som starkt norskt missnöje över att Sovjet inte heller denna gång informerat Norge i samband med en ny olycka med en atomdriven ubåt. I april fattade ju en ubåt eld och sjönk utanför Norges nordkust, 42 omkom. I slutet av förra månaden fattade en annan eld och så igår förmodad brand i en sovjetisk atomdriven ubåt. Den senaste ubåtsolyckan är inte den svåraste, sa utrikesminister Stoltenberg, men diplomatiskt sett är det den allvarligaste eftersom det är den tredje på kort tid utan information från Sovjet. Och det var så sent igår eftermiddag där det norska försvaret observerade en atomdriven ubåt i alfa-klassen med stark rökutveckling från ubåtstornet i Barents hav 120 km öster om Vardö i Nordnorge. Ubåten eskorterades då av andra sovjetiska fartyg. Men från Sovjets sida avvisar man Norges påståenden om brand ombord. Sjöräddningscentralen i Moskva hävdar att rökutveckling iakttagits i samband med en sovjetisk militärövning i det aktuella området. Men det är uppgifter som den norska militären bestämt tillbakavisar. Per Ritzler, Oslo.
Från Moskva rapporterar Ekots korrespondent att nyheten om ubåten ännu inte kommenterats i sovjetisk massmedia. Nyhetsbyrån TASS har inte berört händelsen med ett enda ord. Liksom vid de tidigare ubåtsincidenterna under våren avvaktar de sovjetiska myndigheterna med informationen till allmänheten.
Thank you.
Rapport från Kina den 17 juli 1989.
Det blir nyheter från Ekot.
Omkring 7000 personer greps i Kina i samband med myndigheternas kampanj mot demokratirörelsen. Det uppger nyhetsbyrån AFP. Myndigheterna planerar nu en ny arresteringskampanj. Ytterligare en av de efterlysta studentledarna har gripits och sammanlagt är nu 7 av studentledarna gripna. Fortfarande 40 dagar efter att demonstrationerna i Peking krossades patrullerar militären under nätterna i huvudstaden.